بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Barmhärtighet till mänskligheten. I det förra avsnittet pratade vi om när Quraysh försökte få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att stoppa sitt kall. De försökte flera gånger få honom att sluta kalla till islam. De pratade med honom flera gånger. Olika personer besökte honom. Men alla de försöken misslyckades. Efter det misslyckandet försökte de på andra sätt. Nu vill de inte längre att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle lämna sin da'wa. Alltså lämna sitt kall. Utan de förstod att det var omöjligt och att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vägrade göra det. Nu försökte de istället få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att kompromissa med islam. Att lämna en viss del utanför islam. Att bara kalla till en annan del. En mer accepterad del. Och det här är det vi ser idag för muslimer på jobben, muslimska da'wa-grupper och liknande. Där muslimer tillåts ha moskéer, be, fasta. Men andra delar av islam, de kriminaliseras. Och de stämplas som extremism, som radikalism, som fundamentalism eller som allt annat. Och det beror på att vissa delar av islam stämmer överens eller accepteras inom sekularismens ramar. Där kan du tro på vad du vill, du får be till vem du vill, du får dyrka vem du vill. Men politiken, makten, styret, det ska hållas utanför. Och det här krockar fundamentalt med islam, då islam är en ideologi som vilar på en andlig grund. Det går inte att acceptera en vers ur Koranen och förkasta en annan vers. Det som tror på att Allah subhanahu wa ta'ala säger wa aqimus salah, ska tro, alltså att förrätta bönen, ska även tro på alla andra verser som handlar om ekonomi, om ränta, as-sariqa was-sariqa faqta'u aydiyahuma, att hugga tjuvens hand är en del av islam. Det går inte att amputera islam. Det går inte att välja ut. Det är ingen buffé där man väljer och lämnar de delarna man vill. Så de samlades igen, Quraysh samlades igen och de gick till profeten. Men den här gången var det inte bara Quraysh som samlades. Utan det var till och med andra stammar. Bland dem var Ta'if, Thaqif. Och det var bland de största stammarna på den arabiska halvön. Och alla krävde olika saker. Alla kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, skulle sätta några villkor, några krav för att de skulle bli muslimer. Quraysh krävde följande. De sa, vi ser, alltså de tilltalar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och de sa, vi ser att du brukar motta eller erhålla den svarta stenen, al-hajar al-aswad, när du gör tawaf. Alltså när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade göra tawaf, gå runt Kaaba, så brukade han antingen röra eller hålla i eller pussa eller göra någonting till den svarta stenen. De sa, vi ser att du gör det. Gör det också mot våra gudar. Eller ta emot våra gudar, håll våra gudar, rör våra gudar, peka mot våra gudar. Och då skulle alla bli muslimer. Profeten sallallahu alaihi wasallam vid det här tillfället tänkte för sig själv. Och det nämns i tafsir al-Qurtubi. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam började fundera. Varför inte? Vad skulle det skada om jag gjorde det? Bara för jag gör ju det mot svarta stenen. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet att jag innerst inne avskyr det. Jag hatar det. Alltså deras statyer. De sa också, stäng av eller kasta bort de svaga som du har med dig. De fattiga, slavarna, de här tjänarna. Och vi kommer alla att komma och sitta med dig och lyssna och bli muslimer och följa dig. Vi kan inte, vi, alltså Quraysh, vi kan inte sitta med de här slavarna på samma bord. Vi kan inte acceptera att vi och dem är på samma nivå. Så bara ta bort dem, eller låt dem sitta ensamma, vi behöver inte sitta med dem, så blir vi alla muslimer. Och låt oss undersöka det här lite från ett annat perspektiv. Muslimer som alltid pratar till exempel om maslaha, om fördelar, om nyttan. Om att inte utsätta muslimerna för fara, för ondska, att välja det lättare av de två onda. Det här är ju ett perfekt tillfälle för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att acceptera det här erbjudandet för att få ledarna av Quraysh att bli muslimer. Och när de blir muslimer efter ett tag, då kunde de acceptera andra delar av islam. De skulle förstå vad islam gick ut på, vad det handlade om. Med tiden skulle de acceptera, de skulle själva välkomna de här slavarna, de svaga, de som inte hade någon bra stam eller familj. Det skulle inte vara något problem. Eller med tiden kunde profeten sallallahu alaihi wasallam stegvis, eller vad ska man kalla det, steg för steg lära dem att inte vilja ha de här statyerna och den här stegvisa tillämpningen av islam. Det är det vi hör ju. Varför ska vi prata om politik nu? Varför ska vi prata om khilafah? Varför ska vi prata om jihad? Muslimerna är inte redo. Muslimerna kan inte acceptera det. Eller om du pratar om de här delarna så kommer du inte få bidrag. Så kommer du inte accepteras i samhället. Då kommer du få problem. Du kan inte hyra lokaler. Så khalas, det räcker. Det behövs inte. Vi kan nöja oss med några delar. Vi kan nöja oss med fastan. Vi kan nöja oss med bönen. Med att betala välgörenhet. Vi behöver inte vara så konfrontatoriska. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han tänkte så, eller när de här muslimerna tänker så är det viktigt att man alltid kommer tillbaka till Allah, till Koranen, till Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade en vers på direkten. Och vi kommer komma till den versen strax när vi går igenom de andra erbjudanden som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick. Men bara föreställ er att Abu Jahl, Utbat ibn Rabi'a, Al-Walid, de här stora huvuden skulle tillsammans och bli muslimer. Och hela islam skulle få ett fotfäste, skulle få ett skydd. Men om profeten sallallahu alaihi wasallam inte skulle acceptera det, om han tackade nej till det här erbjudandet, så kan han förvänta sig det värsta. Thaqif, den andra stammen, Taif alltså, de hade andra erbjudanden. De sa, tillåt oss att ha kvar våra gudar i ett år. Sedan tar vi sönder dem direkt och blir muslimer. Alltså ge oss lite tid. Det de ber av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi kan inte nu, vi har dyrkat de här. Eller vi har haft dem, vi är vana vid det här levnadssättet väldigt länge. Ge oss ett år på att vänja oss vid ett annat levnadssätt. Så kommer vi att bli muslimer. Sedan så har vi en plats i Taif. Alltså i deras stam eller i deras stad. Som vi vill att du ska göra haram, du ska göra den helig. Precis som du har gjort Mekka och Kaaba heliga. Så folk kan se att vår ställning och vår höga position är kvar. Med andra ord, det de kräver av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de ville ha lite status och behövde lite tid för att bli muslimer. I gengäld skulle profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam få alla att bli muslimer. Och han skulle vara deras mästare och deras ledare. Och de skulle göra precis som han vill. Han skulle få dem det bästa skyddet han någonsin önskade. Och islam skulle sprida sig. Och islam skulle tillämpas i samhället. Och som vi sa innan, så om profeten sallallahu alaihi wasallam säger nej, så kommer de inte bli muslimer. Och inte bara det. De skulle få väldigt stora konsekvenser. Sahaba skulle torteras och förföljas. Och kampen mot islam skulle trappas upp. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam här har ett val att göra. Antingen accepterar han att en del av islam kallas till, att en del av islam lärs ut och på bekostnad av andra delar av islam. Eller så väljer han att inte kompromissa, att stå upp för islam, att stå orubblig, att kalla till hela islam och tåla konsekvenserna. Tänk er då när man hör de här erbjudanden. Idag hör vi alltid, okej, men om vi inte pratar så får vi ingen utrymme i media. Vi kommer inte kunna lära ut islam, vi kommer inte få bidrag, de kommer stänga ner våra moskéer. Muslimerna kommer inte kunna lära sig mer om islam. Och då sätter man dessa ursäkter framför att kalla till hela islam. Man börjar kalla till vissa delar av islam på bekostnad av andra. Man börjar klippa ut vissa delar av islam. Och det här hade ingenting med hur profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss, med hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam approachade de här erbjudandena. De satte sig hos profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i timmar och de talade och diskuterade om de här sakerna. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade följande verser. Han sa, bismillahirrahmanirrahim, wa in kadu li yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk. Och om de som sätter gudar vid Allahs sida försökte fresta dig, Muhammad, att lägga åt sidan det som vi har uppenbarat för dig. Alltså att du ska kompromissa, lämna vissa delar, fokusera på någonting annat. Om de lyckades fresta dig för det. عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Att de skulle låta dig eller fresta dig från att lägga åt sidan det som vi har uppenbarat för dig och locka dig att sätta samman något annat som du kunde tillskriva oss. Om du hade gjort detta skulle de helt säkert ha tagit emot sig mot dig som en kär vän. Alltså om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade tillmötesgått deras erbjudanden, deras krav, deras villkor, så hade de blivit nära vänner med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De skulle öppna upp moskéer till honom, de skulle öppna upp kulturcenter, han skulle kunna tala till Quraysh, ingen skulle smutskasta honom, ingen skulle hindra hans kall, ingen skulle förfölja honom. Bara om han hade tillmötesgått, eller som versen beskriver, hade blandat ihop lite kufr med lite islam. Lite andra delar av islam. Alltså glömma vissa extrema inom parentes eller så här, löjliga argument. Verserna fortsätter. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar att de skulle ta honom till en nära vän. Till en kär vän. De skulle öppna upp många plattformar för honom. Och det är det vi ser idag. Att de som väljer att acceptera demokratin. De som väljer att acceptera sekularism. De som väljer att inte prata om islams politiska dimension. De som inte vill prata om khilafa. De som inte vill prata om jihad. Om andra verkligen, alltså stora delar av islam. De får upp många möjligheter framför sig. Så Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter. Och i den لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. Och om du hade gjort detta, om du hade tillmötesgått deras villkor och krav, skulle det helt säkert ha tagit emot dig som en kär vän. Och om vi inte hade gjort dig stark i tron, hade du kunnat gå dem till mötes. Vi skulle i så fall ha fördubblat ditt straff i detta liv och fördubblat det i livet efter, alltså vid döden. Och då skulle du inte ha funnit någon som tog dig i försvar inför oss. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, om du Muhammad hade tillmötesgått dem och om vi inte hade gjort dig stark i tron och hållit dig orubblig, då skulle du ha gjort det. Och du skulle få dubbelt straff i livet. Och dubbelt straff i akhira, alltså i döden. Och ingen, du skulle aldrig någonsin få något stöd av oss. Och tänk er bara om det här svaret, eller det här är vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick. Den bästa profeten. Allahs älskade. Tänk er då hur det är för oss. Att vi skulle gå dem till mötes. Att vi ska kompromissa med islam. Att vi ska välja och lämna vilka olika delar av islam. Precis som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Om du ger dem det de vill. Om du börjar kompromissa. Om du väljer vilka delar du ska prata om från islam. Så kommer de att vara dina nära vänner. De kommer öppna upp plattformar och möjligheter för dig. Men då skulle straffet vara det dubbla. Alltså det är förbjudet. Det här hör vi alltid när det kommer till röstning, till valen, till en organisation som ska få bidrag, en organisation som ska bjudas in till ett panelsamtal eller muslimska föreläsare som kommer och stämplas som hatpredikanter. Då får de välja att antingen prata om hela islam, precis som islam är, utan att kompromissa, utan att välja vad de ska prata om. Eller så får de inte de här plattformarna. Och oftast tyvärr så ser vi alltid att muslimer väljer att få bidrag, väljer att få plattform, väljer att bli kändisar, väljer att gå dem till mötes på bekostnad av vissa delar av islam. Och det är därför den politiska dimensionen i islam är så frånvarande från muslimerna. Det är inte många som känner igen att islam är en ideologi som ska tillämpas, som har politiska system, ekonomiska system, sociala system, juridiska system och alla de här olika systemen. Och därför anser man eller tror att islam bara är en andlig religion, en spirituella andaktshandlingar och liknande. Och det är ett problem. Och det är därför muslimerna är så långt borta från islam som man kan vara. Vårt intresse i det här livet är att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd och ingenting annat. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam tackade nej till att tusentals skulle träda in i islam för att det inte är en ursäkt för honom att göra Allah subhanahu wa ta'ala missnöjd eller att vara olydig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak gäller oss. Vi ska inte skylla på att det är svårt eller att vi kommer få ett större press och tryck i samhället och islamofobin växer om vi inte går dem till mötes. Vi måste vara bra muslimer och bra människor och allt det här. Allt det här stämmer, men inte på bekostnad av islam. Man ska kalla till islam, man ska följa islamska regler och det är den måttstocken vi ska mäta allting på. För det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde, det skulle ge konsekvenser. Att han tackade nej, det skulle ge konsekvenser. Muslimer kommer att förföljas, muslimer kommer att torteras, vissa kommer att dödas. Och allt det här kunde hindras om profeten sallallahu alaihi wasallam gick dem till mötes. Men Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läste versen högt och gick därifrån. Därefter var det ett nytt försök. Som ni ser är det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som alltid står fast. Han har ett budskap som han kallar till och han låter inte det påverkas. Quraysh däremot, som vet att de har falskheten, de kommer med nya försök hela tiden. De försöker hela tiden ändra deras erbjudanden, ändra deras försök. Och den här gången var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vid Kaaba när de försökte på nytt. Ledarna i Quraysh kom fram till honom och sa: Muhammad, vi dyrkar det du dyrkar och du dyrkar det som vi dyrkar. På så sätt hittar vi en gemensam nämnare. Och om det som du dyrkar är bättre än det som vi har, så har vi tagit vår del av det. Men om det som vi dyrkar visar sig vara bättre än det som du dyrkar, så har du tagit din del av det. Så har vi fått kommit fram till en fin överenskommelse. Du får prova det vi dyrkar och vi provar det du dyrkar. Så har vi en överenskommelse, en kompromiss. På samma gång, Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade: Qul ya ayyuhal kafirun. Säg, ni som förnekar sanningen, ni som är kuffar. La a'budu ma ta'budun. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Och jag dyrkar inte vad ni dyrkar och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Jag har min din och ni har er din. Jag har min tro som jag följer, min aqida, min religion, min ideologi och ni har eran. De försökte, de sa: vi dyrkar din gud ett år och du gör detsamma och du dyrkar vår gud ett år. Profeten sa nej. Då sa de: vi dyrkar din gud ett år och du dyrkar vår gud bara en dag. De gör allt vad de kan för att få profeten Muhammad s.a.w. bara att svänga eller att lämna den här vägen, kompromissa, försöka på ett annat sätt. Alltid de försökte, en dag, ett år, halva. Och det här är katastrofalt. Att ta en annan väg än islam, att hitta andra lösningar från någonting annat än islam, det är problematiskt. För sanningen är islam. Alla lösningar, alla problem, allting som vi ska lösa, alla våra handlingar ska härröra från islam och ingenting annat än islam. Och de här försöken att få profeten Muhammad s.a.w. att kompromissa, de kommer att fortsätta. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Waddu law tudhin fayudhinun. Att de vill, Quraysh vill, att du ska börja vara lite mer dynamisk. Du ska vara lite mer, vad ska vi säga, att du går dem till mötes så att de kan gå dig till mötes. De vill att du ska vara den här typen som är lite mer lätt att hantera, lätt att ha att göra med. Men vi ser att profeten Muhammad s.a.w. är väldigt tydlig, väldigt orubblig, väldigt hållfast. Och det kommer han aldrig att ändra. När de insåg att profeten Muhammad s.a.w. inte är lätt att få att ändra. Profeten Muhammad s.a.w. ändrar inte sig, han är stabil. Så försökte de att påverka andra. De gick till Abu Talib, profetens farbror. De ändrade sitt fokus. De sa till Abu Talib, han som skyddade profeten: Ja Abu Talib, Muhammad är en fin man. Ta Amar ibn al-Walid, en ung och stark man, en fin man. Och ge oss Muhammad, så blir det en man mot en man. Alltså vi byter. När Abu Talib hörde det här så sa Abu Talib till dem: Ska jag ta er son så att jag uppfostrar honom och tar hand om honom, medan jag ger er min son så att ni dödar honom? och han avvisade det erbjudandet. Men Quraysh nöjde sig aldrig. De gick istället till Abu Bakr, profeten sallallahu alaihi wasallams kompis, sahabi. Det kom en tid då Abu Bakr var svag och inte ens hade skydd. Och då han var tvungen att lämna Mekka. En man vid namn Ibn Durinna såg hans situation och valde därför att skydda honom. Och på den tiden, på den arabiska halvön, så fanns det en typ en lag där man kunde ta folk i sitt beskydd. Så om till exempel en man som har skydd, som har, kommer från en stor stam, säger att okej, jag beskyddar den här mannen, jag tar honom i mitt beskydd, så får ingen röra honom. För om någon skulle röra honom, om någon skulle attackera honom eller förlöjliga honom, så är det som att man förlöjligar eller attackerar hela den här stammen. Så Ibn Dirinna valde att beskydda Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq tog inte det här skyddet på bekostnad av islam. Det var inte så, okej, jag fick det här bidraget, då är jag lite tyst. Då ska jag inte prata om islam, jag ska inte göra problem. Jag ska inte vara konfrontatorisk. De var trots allt snälla mot mig, jag fick vara kvar, det ena och det andra. Nej, det var inte så Abu Bakr betedde sig. Han började på en gång kalla till islam. Han startade studiecirklar. Och hans kall spred sig. Quraysh, när hon såg Abu Bakrs framfart, gick då till Ibn Durinna och sa till honom: vi bekämpar Muhammed och du skyddar Abu Bakr som är med Muhammed. Han förstör och han vilseleder våra barn och våra fruar. Låt honom vara kvar i ditt beskydd, vi har inte problem. Men be honom att dyrka sin herre, alltså dyrka Gud i sitt hem. Och helt ärligt, vad är det här om inte sekularism? Att separera religionen från samhället. Be vem du vill hemma. Dyrka vem du vill hemma. I det privata, i moskén. Gör vad du vill. Men kom inte ut i samhället med det. Blanda inte politik med det. Låt oss styra som vi vill. Ibn Durinna gick då till Abu Bakr radiyallahu anhu och sa: mitt folk har pressat mig. De säger att du förstör och vilseleder deras barn och fruar. Dyrka därför din herre i ditt hus. Abu Bakr radiyallahu anhu, när han hörde det här, han sa inte, okej, men vänta, jag kan sluta med det och skydda mig. Nej, han visste att hans skydd och hans nytta, hans fördelar, hans maslaha var bara hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa, jag är inte i behov av ditt beskydd, jag nöjer mig med Allah och hans sändebuds skydd. Och han gick därifrån. Tänk er när moskéer inte får tala om vem de vill, inte får bjuda in talare som ska kalla till islam, berätta om islams universalitet, att de ska kalla till islams politiska delar, prata om khilafa, om islamska staten, om hur den styrde världen, om hur muslimerna borde ha sin egen stat som tillämpar deras egna värderingar. Så fort de gör det, eller ska göra det, så hotas de med att de är extremister, eller de har kopplingar till terrorism, guilt by association, att moskén kommer att stängas, att de inte kommer få bidrag. Och den här pressen, det är precis vad Abu Bakr radiyallahu anhu fick utstå för. Och vår ståndpunkt borde vara att vi följer vad Abu Bakr radiyallahu anhu gjorde, vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde, att vi står fast vid islam, att vi kallar till islam oavsett konsekvenser. Vi ska inte bry oss om resultat. Vi ska göra vår plikt och resultatet kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh, när de insåg att inte det heller funkade, så gick de till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sa att de ville bli muslimer. Men de hade en ursäkt. Och det var att de var rädda att världen skulle attackera dem. Och att de inte skulle ha ett skydd. Så om de skulle bli muslimer skulle alla attackera dem och de skulle inte vara säkra längre. Och det är lite det vi hör lite i den islamiska världen. När vi pratar om att muslimerna måste förändra systemen och samhällena som de lever i till islamiska. Man måste avsätta de här makthavarna, de här tyrannerna, de här marionetterna till hundarna som följer västvärlden och implementera en islamisk stat, eller etablera en islamisk stat och implementera de islamiska lagarna. Att man har en islamisk ledare, en khalifa, en kalif som tillämpar de islamiska reglerna. Då säger man, men är det bättre att vi ska dödas? Är det bättre att det ska bli revolutioner och blod ska spillas? Låt oss ha det som det är nu. Vad svarade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem? Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade följande verser. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Om vi följer den väg som du uppmanar oss till så skulle vår jord tas ifrån oss. Så verserna fortsätter. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala svarar dem. Har vi inte gett er eller gett dem en trygg tillflykt och sörjt dem från deras behov genom de frukter och nyttigheter som förs dit från alla håll? Alltså har vi inte gett dem en säker plats, en haram, det här Kaaba, Mekka, som på den tiden ansågs vara helig och ingen spillde blod där, ingen krigade där, de hade en hög status och alla frukter och förnödenheter togs till de där länderna. Det var många som åkte på affärsresor eller handelsresor till Levanten och till Yemen och allting gick förbi Mekka och Quraysh. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar dem. När ni är icke-muslimer och när ni bekämpar islam, har ni den här säkra positionen och ni har den här höga statusen, tror ni att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge upp er och låta folk attackera er och ni ska inte få något skydd när ni blir muslimer? Så profeten Muhammad s.a.w. avslöjade deras lögner och deras ursäkter med de här verserna och fortsatte. Efter det så började profeten Muhammad s.a.w. att bemötas på ett annat sätt. Det var inte längre kompromisser utan det var nu förlöjligande, förtryck, tortyr, förföljelser. Och det är ett resultat av det som profeten Muhammad s.a.w.s ståndpunkt, hans svar till deras erbjudande, att han aldrig accepterar deras erbjudande, att han alltid står fast vid islam, inte tillmötesgår dem, inte blandar in islam med icke-islam, inte blandar iman med kufr, inte kompromissar med islam. Resultatet av det kommer vi prata om i det nästa avsnittet inshallah, där muslimer bekämpas, torteras, dödas, förföljs, blir tvungna att lämna sin stad, lämna sitt hem, lämna sina ägodelar, lämna sina familjer endast på grund av islam. Och vi ska se hur profeten Muhammad s.a.w. bemöter det. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.